Varmt med betoning på varmt välkomna ska ni vara till en ett avsnitt av Toto Balutto. Det är torsdag den 9 januari och jag befinner mig på betydligt östligare breddgrader än min kära vän Thomas Wilbacher. Sydligare breddgrader är det också, ta med tusan. Jag är i Thailand, ja, och på Koh Chang.
Mm. Jag trodde att du syftade på den analkande våren här uppe i Svedala. Det har ju blivit uppåt 10 grader i Stockholm, bara en sån sak. Det är så tussilagom blommar. Man är ute och letar vitsipper med barnen, vet du.
Ja, då mår du inte bra.
Jo, då mår jag jättebra. Jag gillar vår.
Jag tycker du slår mig som en människa som ändå vill att i december och januari, då ska det vara kallt. Då ska det vara snö, då ska det vara minusgrader, då ska man härdas.
Nej, faktiskt så har jag tappat det. Så länge man kan spela fotboll utomhus, då är jag nöjd. Så att de här milda vintrarna, de tar jag emot med öppen famn, vet du, Gugge.
Hörrni, ni som följer oss via Twitter, ni vet att vi igår skickade ut en frågetweet. Vi öppnade frågelådan högt och lågt. Man fick ställa sina frågor kring egentligen vad som helst som man vill ha svar på eller vår syn på.
En klassisk ask Toto.
Precis, vi trodde att det skulle ramla in en del, men det har dragit iväg till nya nivåer. Det är typ 150 frågor som har trillat in, så att vi ska väl sätta tänderna i den här tweeten direkt så att det här blir ett litet frågeprogram. Och det blir det ju eftersom i mångt och mycket jag är iväg på resande fot. Jag är i en tidszon som har gjort det ganska så knepigt att kunna se speciellt mycket fotboll de senaste dagarna. Jag var uppe vid 02:45 för några dagar sedan för att se Roma-Torino. Gick så där, blev så där. Kände inte mig riktigt nöjd med det beslutet när jag väl skulle somna igen vid femhugget. Så att det man kan ändå konstatera är att Zlatan är tillbaka i Serie A och i Milan. Hoppade in i 55:e. Det blev 0-0 mot Sampdoria och hela Sverige har nu tagit heder och ära av den italienska fotbollen återigen. Jävlar vad man märkte hur många som inte har sett Serie A-fotboll på flera år och som heller inte har sett Milan på flera år. Via då sociala medier när man läste i kapp.
Ja, nej, men exakt. Jag pratade lite med Top Dog som borta på C-more och TV4. De hade väl haft en 350 000 tittare, vilket de var väldigt nöjda med. Det var en speciell dag som det var 13-dagsafton. Ja, folk har väl sina rutiner och sådär. Men samtidigt så hade det inte jättestor konkurrens och det visade sig storfyran och... Eller vad är det Ekvall brukar säga? Fetfyran.
Inte alltid uppskattad internt.
Är det så?
Ja, det twittrade han ut.
Ja, okej. Det som du säger, de 350 000 som tittade så var det väl liksom kanske 500 som normalt sett de senaste åren liksom haft det som rutin att kolla på den italienska fotbollen. Och det märkte man också lite sådär hur tongångarna blev på sociala medier när man skrev om det. Alltså folk blev så jävla sura. Folk blev så arga. Zlatan gjorde comeback i Milan. Ja, men det var ju kul. Det var en tråkig match, men sånt hände ju. Fan, det hände ju Premier League hela tiden. Fan vad jag somnat under den här hösten. Alltså, det är så jävla dassiga matcher på plastiga arenor utan tryck. Liksom. Här hörde jag i alla fall en ljudkulism
av 65 000. Everton-Arsenal för några veckor sedan. Det var ju något slags lågvattenmärke.
Ja, och jag säger inte det för att jämföra ligorna på något sätt. Tvärtom, alltså. Jag är så jävla trött på den diskussionen. Man gillar väl den ligan som är bäst. Men man ska bara prata om tråkig fotboll. Liksom. Så hade du i alla fall en ljudkuliss här på 65-70 000. Och dessutom då en Zlatan som gjorde comeback och hade ett par chanser. Liksom. Det fanns ju en liten nerv i det. Sen så ser ju alla att det är en jävla pissig match. Och framförallt så har det ju nu gått upp för alla att det är en jävligt dålig upplaga av Milan. När man ser Soso skjuta liksom sitt sjunde inlägg, stanna på första försvararen, då blir man ju tokig. Så att Zlatan inte slet huvudet av han på planen, att han väntade till omklädningsrummet och att det nu väntar begravning för Soso nästa vecka, det är ju ändå förvånande. Jag hade ju trott att han skulle käka upp honom redan där. Rå, så att säga. Nej, men för att återgå till det, så jag skrev någonting så här, men du vet, jag skrev om matchen. Folk var bara vansinniga tillbaka. Det är en dålig fotbollsmatch. Skitsamma. Gå vidare med det för fan. Helt otroligt alltså.
Jag har två reflektioner här. Ett, det är ju som du säger, folk var ju oerhört fascinerade kring hur dåliga Milan var. Och då kan jag känna så här, tror folk, för att jag misstänker att man har ändå snappat upp här att Milan inte har varit med i Champions League på ganska många år. De har inte gjort någon större figur av sig ute i Europa i de stora salongerna. Och då undrar jag så här, tror folk att Milan inte är med i Champions League längre, men de sitter på ett jävla bomblag som kommer nia borta i Serie A? Att det är liksom, det är egentligen en Champions League-semifinalist.
Nej,
de är inte Manchester United. Det är det jag menar. Alltså så här, fattar man inte att, okej, om inte Milan ens är i Europa League, då kanske inte Milan är så jävla bra längre. Då kanske de inte har ett spelarmaterial eller en trupp eller ett välmående som rimmar med Rui Costa och Maldini och Inzaghi och Champions League-buckler.
Mm. Nej, men samtidigt...
Det var bara fascinerande.
Nej, men jag tror att det stora problemet kanske inte så nödvändigtvis heller är pengar, utan en rörig, jävligt krånglig och konstig övergång från Silvio Berlusconi till någon slags modern storlag i Europa. Där man då har hattat mellan olika ägare och man har liksom aldrig riktigt landat. Men kollar man på de spelarinvesteringarna som Milan ändå har gjort de senaste åren, så är det ändå jävligt mycket pengar som man har betalat. Jag kommer ihåg när man gjorde nysatsningen med unga spelare från Atalanta, och då tog man verkligen de bästa. Andrea Conti, Kessié, Caldara och så vidare. Och sen så i samma veva så köpte man Calhanoglu, Rodriguez. Alltså som, jag tror man spenderade upp mot en 2 miljarder en sommar för att bygga om ett lag och försöka skapa ett mästarlag. Men ingen av de spelarna har lyckats. Alltså det är det som är så jävla anmärkningsvärt. Alltså i sommar, okej, man spenderar inte lika mycket som Manchester City kanske eller Liverpool. Men du köper ändå spelare för inte 1 miljard men knappa mellan en halv miljard, miljard. Alltså så här, det är ändå spelarinvesteringar som görs. Man pressar
ser man till ett kalenderår och kan räkna in Piontek och Paquetá, då är man ju uppe på miljarden.
Ja, verkligen. Utan det är ju kompetensen som det har varit fel på här. Nu har ju Paolo Maldini kommit in och ägaren har sin gubbe Ragazzidis som rattar liksom företaget Milan. Bobban har kommit in. Vi får se om det kan bli lite ordning på det. Kanske Zlatan första steget till att så här, men vänta nu, vi behöver kampion i det här laget. Vi kan inte bara ha intressanta spelare. Men sen, det jag tycker är anmärkningsvärt är att ingen egentligen har lyckats av alla de spelarna som vi räknar upp här nu. Romagnoli från Roma till exempel var ju också en stor investering för Milan där och då. Och så här, även om de kan göra bra matcher, Milan kan göra bra matcher, så är det ju, alltså meningen med hela den satsningen var ju att Milan skulle ta sig tillbaka till toppen. Och då måste ju spelare, då måste ju ha någon i Serie A:s bästa 11 när du summerar säsongen. Men det har liksom varit Bonaventura, Jack Bonaventura, som har varit liksom bäst, som Milan-fansen har lutat sig åt ett par år så här. Och det är ju, ja, det går ju liksom inte. Och jag tror att när man kollar på den matchen så såg jag alla det, att det är en Zlatan som inte var frustrerad, som jag sett honom i MLS. Men det är bara en tidsfråga innan han börjar gestikulera och skälla ut folk på planen, om det ska fortsätta så här. Och så undrar jag liksom också om Pioli verkligen är rätt man. Nu har man ju redan bytt tränare den här säsongen till Pioli, men det kanske man får se över också. Jag vet inte.
Ja, jag skulle bara vilja slå fast då den andra saken som fascinerar mig, eller som jag i alla fall bara vill ta upp, som jag reagerade på. Det var ju att om man nu vill vara en person som dömer ut en hel liga som man då inte kanske har sett en match från på flera år genom en 90-minutare, alltså då ska man ju vara den personen också. Det är inte önskvärt, i alla fall inte i min värld. Vill man vara den personen så får man givetvis gärna vara den personen. Men det är ju som att man hade dömt allsvenskan på att man råkar se en match och den är superdålig. Vilket många matcher i allsvenskan kan vara. Eller då att man råkar fastna vid Everton Arsenal här för några veckor sedan och att det ska vara Premier League. Eller att man ser en astrist match mellan Barcelona och Getafe på Camp Nou, där det liksom bara står och tickar 1-0 i 80 minuter och sen så dödar Barca matchen med 2-0. Det är bara, det är tyst på läktarna. Det är inte La Liga heller. Alltså så här, man får ju inse vilken person man är om man tar heder och ära och hugger huvudet av Serie A via en match mellan ett dåligt Milan och ett skadedrabbat och väldigt i poängbehov Sampdoria.
Man hade ju en kvällsmatch där som var betydligt fetare där mellan Inter och Napoli. Det var en jättebra match. Inte prestationen från Napoli direkt, men matchen i sin helhet var ju en typisk bra fotbollsmatch som jag tänker att den breda publiken gillar. Det jag skulle säga bara, någonting som slog mig också efter Zlatans debut, det är hur länge jag har varit bort liksom från den italienska fotbollen, och det gjorde jag genom att folk hörde av sig, genom att berätta för mig, och det här var jävligt länge sedan ska du veta, Gusten, men hörde av sig och berättade för mig hur dålig den italienska ligan är för att det filmas så mycket i den. Alltså jag håller med om att det är en åsikt som man inte, alltså där har man inte varit på ett tag alltså. I de diskussionerna. Kände bara, vänta, vilken jävla throwback här till 2011 liksom.
Det är bara massa jävla fjollor som springer runt och filmar.
Ja, nej, men jag fick såna grejer.
Långt hår och rakade ben har de också. Fy fan.
Ja, men precis. Ja, det var intressant. Jag visste inte riktigt hur jag skulle tackla dem. Jag skulle vara dryg, vilket jag var först, eller om jag bara skulle skratta åt det. Men så är det i alla fall. Det är där vi är, Gusten, i Sverige 2020.
Vi behöver inte fortsätta försvara Serie A speciellt mycket. Alltså Milan är ju inte bättre. Tillåt mig att säga det. Milan är en jävla skitupplaga, så är det. Men Serie A är vackert, den italienska fotbollen är härlig. Vi lovar, och vill man fortsätta följa Zlatans äventyr, Kulusevskis diton och så vidare och så vidare. Ja, då tycker jag att man ska knacka in ett abonnemang hos C-more. Får man hela La Liga på köpet också med Real och Barça och Atletico Faderulla, men kanske inte snart John Guidetti. Jag har läst mig till via Pavlidis headlines att det finns Feyenoord och Mexiko på bordet, va? Vilken jävla härlig fruktsallad, va, för JG att välja på.
Ja, men vilket svårt val. Alltså den mexikanska ligan, exakt, håller ju dels ganska hög kvalitet. Den är säkert jävligt rolig att spela i. Det är ett land som man som fotbollsproff säkerligen gärna bor i. Och så Feyenoord då.
Som är han inte också som klippt och skuren för den mexikanska ligan och den mexikanska kulturen och världen?
Jo, jag tänker också det. Det var Gignac som gick till den mexikanska ligan när han liksom stod på toppen. Visst. I den franska ligan. Helt plötsligt så drog Big Mac.
Stackade till Tigres.
Vad sa du?
Han stack väl till Tigres?
Ja, var det det?
Jag tror det.
Ja, det kanske var. Ja, ja. Men det var så jävla oväntat, för att det var ju mästerskap och allt möjligt. Och man pratade liksom om Gignac, liksom när man pratade om de bästa niorna i Europa, lite grann. Och han hade fått någon slags upprättelse, kände jag också, efter att bara ha varit fet och liksom skön. Men jag vet inte vad som har hänt med honom. Han lär väl spela kvar. Han kanske älskar den mexikanska ligan. Jag skulle inte förvåna mig om så här, John Guidetti skulle smälla in mål borta i Mexiko. Jag hoppas verkligen.
Nej, men det är det jag menar. Det känns som att han skulle kunna hitta helt rätt. Han har språket. Han har tatueringarna. Han har höfterna. Han har musiken.
Han har det blonda
han
håret.
Han har rytmen i blodet.
Hur lång tid tar det innan han blir El Gringo med hela det mexikanska fotbollsfolket?
Jo, men alltså, JG är ju inte i Mexiko mer än 48 timmar innan han har radband runt halsen.
Nej, det är sant alltså.
Kanske också liksom en durag.
Alltså om man har det på bordet och säger att det är...
Är han beväpnad inom en månad?
Ja, det är han definitivt, Gugge. Definitivt. Och har han inte varit och hälsat på den vita gudinnan innan i sitt liv, ja, då är det fan dags alltså. Och det är nog inom en månad också.
Ja, jag säger kör alltså.
Ja. Alltså om man har, jag hoppas verkligen, om man har Feyenoord och Mexiko och det är mer eller mindre samma pengar, så hoppas jag verkligen att han tar utmaningen. Något säger mig att han väljer den enkla vägen bort från alla väst, det vill säga att gå tillbaka till Feyenoord och lockas av att liksom komma tillbaka. Fansen där älskar honom och han vet att han kommer få spela och han vet säkert att han kommer göra mål. Han vet att han gör mål i Holland. Men jag hoppas som du, Gustav, jag hoppas verkligen att det blir John Guidetti, en puffra i byxlinningen och den vita gudinnan i fickan.
Och jag säger så här, om JG tar Mexikobudet.
Jag vill fan bara prata om John Guidetti. Jag vill bara prata om John Guidetti i Mexiko. Vi skiter i alla frågor. Vi bara spekulerar.
Jag säger bara så här. Om Guidetti tar Mexikobudet, då är det du och jag som bokar in ett möte med Seymours Top Dogs och kräver att de köper in den mexikanska ligan också. Som vi då kan addera till det redan härliga utbudet i Seymour-abonnemanget.
Ja, då är det du och jag som tar då är det du och jag som tar en bulle rätt upp till Taylor Evans och styr en resa till Mexiko. Det kan jag säga.
Så kan det bli. Hörru du, det har hänt en del annat de här senaste dagarna. Malmö gasar in i 2020. Ny tränare Jon Dahl Tomasson och säsongslångt lån på Isak Kiese Thelin som ska försöka få fart på karriären igen. På tal om sådana anfallare. Ja. Spontan känsla?
Ja, men Tomasson kan inte ha någon spontan känsla för att jag vet ingenting. Utan jag har bara läst mig till det som precis alla andra kan läsa sig till. Att han inte har lyckats i sin tränarkarriär hittills. Det behöver inte
fast kan man inte ha en känsla kring det då? Att det ändå är anmärkningsvärt att Malmö fortsätter satsa på ganska oprövade kort. Alltså att det är märkligt i sig att Malmö inte testar en jävligt etablerad. För de har väl uppenbarligen råd, eller?
Men ta 1000
borde också ha attraktionsvärdet.
Ta 1000 oprövade kort så måste du ju fan träffa rätt en jävla gång. Är det inte så?
Jo, men hur länge kan man köra oprövade kort då?
Fan vet jag. Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, det är ju så jävla svårt när man inte... När du bara har statistik och kan läsa några rader om att det funkar inte där eller funkar inte där. Det kanske är perfekt för Malmös projekt. Jag vet inte. Men det,
ja, det kanske det är. Jag dömer inte ut Tomasson. Jag tycker bara att det är, jag tycker bara att det är liksom, för mig ganska orimligt att Malmö fortsätter satsa på lite så här, halvchansningar.
Vad ska de ha tagit då?
När de har den position de har.
Jo, men vad ska de ha tagit?
Stare?
Ja. Eller?
Eller? Är det liksom...
jag vet inte.
Är det för dassig svensk... Nej, jag menar bara
men jag ser ju tongångarna i. Jag ser vad Jesper Hoffman skriver. Och jag fattar det också. Men jag vet inte. Jag ställer mig verkligen... Så här i januari och säsongen i några månader. Vart så ställer jag mig verkligen helt neutral till Tomasson. Varken negativ eller positiv.
Ja, nej, alltså, och
jag är pH-värde 5,5 här alltså.
Är det inte 7,0?
Nej, det kanske det är. Vad länge sedan jag gjorde NO-prov, Gugge.
det var på den tiden det var kallt i januari.
Du menar att jag är sur här? Då? Jag går på det sura hållet här.
Fan. Nej, jag säger att 7,0 varken är basiskt eller surt.
Jo, men att jag på 5,5 är och touchar det sura alltså.
Ja, jag ska villigt erkänna att jag inte vet liksom så här, om högre siffra är surt eller om lägre siffra är surt.
Alltså, lägre siffra är surt, så mycket kommer jag ihåg. Jag kommer såklart så missa många, mål här också. Fan också.
Så många könssjukdomar har du haft i dina dagar att du fan i mig vet vilket håll som är det sura.
Du har
tyvärr tappat pH-värdet under din förhud.
Eget lackmustest.
Nej, men alltså, jag kan ju se framför mig hur du sitter på någon ungdomsmottagning och en sköterska förklara för att du har tappat pH-värdet på din förhud.
Ja. Över under könssjukdomar JG i Mexiko. Vi sätter linan på 2,5. Fan, han är på gång med en liten gonorré här. Klamman, den betas jag månad ett.
Fan, står det och kliar sig i ljumsken med stolpen där?
Verkar lite snurrig i skallen. Nej. Det är syfilis som har spridit sig.
Ja. Nej, signa för Guadalajara eller något, JG. Ja. Lyssna på oss. Ja, nej, men okej. Vi förhåller oss neutralt till Jon Dahl Tomasson än så länge. Då. Kiese Thelin då? Tror att det kan vara en klok värvning? En ersättare,
ja,
till Rosenberg?
Ja, definitivt. Alltså, det är en skitbra spelare. Sen har han inte lirat så mycket och inte gjort så mycket mål på slutet. Men det tror jag inte spelar så stor roll för hans del. Dessutom så kommer han ju nu. Så att han får ju en hel försäsong att bygga upp sig. Det hade ju varit en sak om han kom Ja, men ta till exempel Kolbeinn Sigthorsson i Gnaget som kommer skadad med en knähistoria. Ja, men det är en annan, det är en annan grej tycker jag. Jämfört med Kiese Thelin som kommer och inte ha spelat. Och dessutom då får ett par tre månader på sig att komma i form. Så att, nej, det är nog en dundervärvning. Han kommer nog smälla in mål.
Nej, men det måste jag säga. Är det några liksom typer av hemvändare som har funkat i Allsvenskan, så är det ju anfallare vars primära uppgift är att göra mål. Där är det ju så att liksom 9 av 10 beprövade målskyttar som har varit i Allsvenskan och bevisat sig här och gjort sina mål, de kan komma tillbaka efter att ha suttit på bänken, varit i frysboxen och ganska omgående direkt leverera. Så jag tänker på Emir Kujovic eller Ranegi, eller du har Kjartansson som kom tillbaka till Bayern och direkt började spotta in mål. Alltså det går att göra en ganska lång lista på just de typerna. Rasmus Jönsson kommer tillbaka till svensk fotboll och ja, men är bra direkt också. Så att just när det kommer till anfallare som har varit här förr, det finns ju andra exempel då på till exempel ja, men Tankovic eller Kacaniklic eller fan vad jag tänkte på, Henok Goitom, alltså spelare som kommer till Allsvenskan ganska sent in i karriären och har inte riktigt liksom gjort något avtryck i den här serien tidigare, eller kanske rent av aldrig ens har spelat den. Där kanske det inte smäller på samma gång. Men de som har varit här och gjort det bra förut, de brukar ha en ganska kort startsträcka.
Nej, Tankovic kom igång till slut. Alltså, det var en lite längre startsträcka. Han hade inte varit i Allsvenskan tidigare. Det kanske har med det att göra, jag vet inte.
Nej, men så att jag tror också att Kiese Thelin kan vara ett bra nyförvärv. Annars vet jag inte riktigt vilka som är dina stora rubriker från dagarna. Eller ska vi bara kasta oss över den här frågetypen?
Ja, vi ska definitivt kasta oss över den. Vi ska inte stanna för länge. Men det är klart att det är väl lite anmärkningsvärt att Ofori är på väg tillbaka till Allsvenskan igen. Och självklart då till AIK. Det är ju, eller var ju Disco och Kristoffersson som kom med uppgifterna efter att...
Oh, fan.
Stuttgart, ja precis. Sportchef faktiskt hade bekräftat att det pågick förhandlingar och att, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men någonting åt att det är mer eller mindre klart. Så att AIK kör lite, och det är väl anmärkningsvärt med tanke på att det bara var i stort sett negativa tongångar efter förra säsongen. Man gick inte till Europa, man kommer inte satsa, kommer inte finnas några pengar. Och så har man då gjort sig av med Oskar Linnér, fått pengar dessutom som vad jag förstår skulle kunna finansiera och få i affären, och dessutom har fått in, som det ser ut, en bättre målvakt. Så att det är kul att det händer grejer. Det lär ju fortsätta. Det är inte bara det. Simon Skrabb såg jag, Brescia till exempel.
30 millar typ.
Nej, jag tror att det bara var nere vid 10. Jag tror att 30 miljoner kom från italienska medier, men att det i själva verket var typ 10 miljoner. Men Allsvenskan fortsätter att exportera spelare.
Med det sagt då, är du redo?
Ja, fan, jag är redo.
Jag tänker att jag bara trummar igång här som Micke Syd i Gyllene Tider. Skjuter ut
kör
Syden. Batteri.
Kör man.
Alexander Riedel, han undrar vem du tror floppar och vem skräller i EM. Han skickar en karta Pepsi Max i sommar om du har rätt.
Ja, alltså jag tror att Kulusevski kommer vara ett jävligt stort svenskt glädjeämne. Jag tror inte att någon svensk kommer floppa, men om man bara kollar på lagen som jag egentligen tror att han syftar på, så tror jag att ett lag som många kommer räkna ut, många kommer vara på mig när jag pratar upp dem till exempel efter det här avsnittet, men det kommer jag göra vidare också, det vill säga Italien. Jag tror att de kommer göra ett ruskigt bra EM. Jag tror att Frankrike blir den stora floppen. Jag tror att många förväntar sig att de ska gå långt igen och sådär. Men fransk pitten, vet du, de ryker redan i gruppspelet, säger jag. Vilket
var det ni
jävla
sa?
Fiasko alltså.
Man kan inte säga någonting annat än Frankrike EM-guld.
Så Niva det?
Niva sa det.
Ja, jo, men det är ju Niva. Alltså, just att, alltså, han är bra på jättemycket, men framförallt att blicka tillbaka och berätta historier. Men att blicka framåt, kolla i spåkulan. Där är Tompa Wilbacher lite vassare, va?
Jag tror ju att Pukki och Finland, där, de floppar rätt ut. Inte en kasse blir det.
Ja, okej, det är ju floppar om de inte gör en kasse.
Vet du vad jag till och med gör?
Nej.
Jag hoppas att de inte ens gör en jävla kasse.
Ja.
Jag gnuggar tre raka nollor på finsken.
Ja, det är bra. Det är bra. Det kommer i vår EM-podd sen när vi ska köra. Då kanske Finland, då kanske det spelet dyker upp då. Inte en kasse på Finland. Mm. Lite naggande god rubel från Gugga.
Mm. Albin då och många till undrar ju just det här om det blir ett Tutski Balutski EM edition. Och det sa vi ju i förra avsnittet, det blir det ju.
Mm.
Du, jag och Svanen sätter oss ner här i vår och kör 24 avsnitt inför sommarens stora fotbollsfest.
Ja, men det är enda guiden inför EM som man faktiskt behöver. Kort, koncist och roligt. Precis som det ska vara.
Anton Landerin, han undrar om Thomas får fria tyglar, hur skulle han då utforma Champions League? Jag har fortfarande inte riktigt släppt eller förstått vad han menade i diskussionen ni hade efter CL-gruppspelet.
Ja, men du får ta
ut knäcken i luren. Har du klurat på någon utformning?
Vad hette han, sa du?
Anton Landerin.
Ja, hörru, Anton Landerin, vad är det för jävla efternamn? Nu lyssnar du på mig här, va? Ta ur knäcken ur öronen. Jag sa ju tidigt att jag inte hade någon lösning, men om det ska fortsätta som det gör, då kan det inte heta Champions League, för det är inte det handlar om. Ska man göra om det, ja, men då tycker jag att man ska gå på de fem stora ligorna. Man kanske går ner till de åtta. Och sen så liksom stänga det där, så att Ryssland, Portugal är med också, den digniteten på ligor. Därifrån kanske det kommer två lag, från de stora ligorna kommer det fyra lag, och sen så gör man någon slags superliga av det. Jag tror att det skulle spetsa till tävlingskonkurrensen mer, och det är det fotboll handlar om liksom. Man måste nivå en del även på Europanivå, för annars blir det inget kul. Turistandet i Champions League, det står jag fast vid, det måste ta slut. För att det inte är kul längre.
Nej. Elias Lövendal, han tycker att vi ska lösa Poyash Baghi och eller Pontus Wernbloom till podden. Det är väl två gästönskningar vi kan ta med oss in i 2020, va?
Poyash känns lite trött, va? Wernbloom är ju lite skojig.
Ja. Wernbloom är dock lite mer ljusskygg. Han har ju dragit sig tillbaka ganska så rejält från det mediala.
Jo, men han är ju bästis med utrikeskorrespondenten.
Med honom i senaste offside här. Alltså, på tal om utrikeskorrespondenten, hur länge kan Janne blunda?
Ja, jag vet inte.
Såg du att han ledde Aris-trupperna när de sköt ner Wernblooms Thessaloniki, alltså Pauk, och vann i derbyt här för några dagar sedan. Och lät Pauk inkassera sin första förlust på 53 eller 54 matcher, vad fan det var.
Ja, anmärkningsvärt. Coolt.
Helvete vad stor han är nu, Dan.
Alltså. Jag står lika PH-neutral till Aris derbyvinst mot Pauk som jag gör till Tomasson till Malmö. Jag händer ingenting i mig. Det är ju som du och Finland, Gugge.
Ja, men alltså, jag är väl allt annat än neutral när det kommer till Finland. Nej, det är fan dunderbasisk.
Du är på två. Nej, du är sur. Basisk är positivt.
Okej, du tycker att det är positivt. Det är väl inte bra, det är väl inte bra högt pH-värde heller.
Ingen aning, Gustav. Vi går vidare. Du sa att vi
hade
150.
Jag tycker att det är bra att vara neutral. 7,0 är bra.
Ja, okej. Nej, jag tror att 7,0 är basiskt.
Addis Nimmerstam, eller Addis Nimmerstam, han undrar om det blir ett best of 2019-avsnitt. För han vill nämligen höra storyn om när Martin Åslund var på Friends Arena med sin son och de skulle dra innan slutsignalen. Det blir nog inget best of 19-avsnitt. Vi brukar ju använda oss av... Ja, fast det brukar ju vara lite mer så här best of gästavsnitten och faktaruten och sådär. Annars brukar vi använda best of-klippen till våra live-föreställningar. Så jag tror inte att det blir något best of 2019-avsnitt. Men här kommer storyn om när Martin Åslund tog sin son Hugo, tror jag han heter, från Friends innan slutsignalen för Addis skull. Och så var Martin Åslund där med sin son Hugo. Och så slumpade det sig så att vi hamnade bredvid varandra på läktaren. Så att Hugo satt då på ena sidan av Martin, så satt Martin och sen satt jag. Då tävlar vi under kvällen då med ett resultattips och minut för sista målet när det ska göras. Och en kille som är med då från Dobbhol, han har skickat in en signerad landslagströja i potten. Hugo sitter på 3-0 och har sista målet i minut 77, tror jag. Men det här vet ju inte han då att det ska stå 3-0 och han kommer leda. Men han har ju bra hugg på det vid 2-0. Isak byts in och det känns som att så här, det kan gå. Det är några andra på 3-0, men Hugo har ju pole position på landslagsträning. Så att när han då sitter på och liksom, han är uppe på tå och peppad och jag sitter och hetsar Hugo lite så här, fan, du löser den här, du tar tröjan. Och han är så mest laddad. Så bryter Martin in bara. Vi går 85:e. då hinner vi ta någon av de sista taxibilarna ute på hotellet. Vi är sån jävla rusning annars. Men vi går 85:e.
Och de gick 85:e?
Ja, gick 88:e.
88:e, okej.
Hugo fick inte sin tröja.
Vilken jävla dålig pappa han är, Martin Åsman. Alltså han är en fin människa och en jättebra fotbollsexpert. Men usel farsa.
Ja. Nej. Jag vill ändå inte slå fast det.
Åh, fy fan. Filterlöst 2020, Gugge. Kom igen nu, nästa fråga.
Jag gör som du med Jonal Thomasson. Jag förhåller mig neutral i den frågan.
Till hans faderskap, okej.
Bob 114-33. Det är väl misstänka något postnummer som är i något slags Djurgårdskvarter, va?
Det låter centralt.
Han undrar när vi ska sluta pissa på fina Tyskland. Är det något land eller liga som är jävligt ointressant så är det väl Spanien. Mm. Utöver töntar som håller på Barça eller Real Madrid så är det någon som bryr sig, undrar han.
Nej, jag var inne och petade här blev i den liten frågan.
Ja, här blev det en liten diskussion. Du skrev då tillbaka att problemet är att Tyskland är Spanien utan Real och Barça. Bob drog då en lans igen för Tyskland att bortsett från Wolfsburg och Leipzig så finns det typ ingenting som är ointressant. Då klev Patrik Labansson in och frågade Toto Balutto, det är väl ingen jävla podd om supporterkultur. Den är väl främst riktad till tv-tittare. Och hängde ut äkthetsdrulen,
ja,
som vissa gör
ibland.
Ja, den
kommer lite då och då. Ja, verkligen.
Ja. Vi tackar för det, Patrik.
Mm. Vad svarar jag?
Vi bugar och bockar. Du skrev fel. Den är främst riktad till horknullare.
Jaha, okej. Okay. Mm. Ja.
Och där dog det väl lite.
Ja, det kanske det gjorde. Nästa fråga.
Nej, men fan, jag tycker ändå att vi har pratat ganska mycket Tyskland på sistone, eller?
Ja, framförallt så har vi lite pissa på Tyskland. Men vi brukar skoja ibland om den tyska ligan. För att den har ju problem, vi vet ju. Alltså, och då pratar vi ju för svenska folket. Vi pratar om stugorna. Alltså, det är en liga som inte fäster i Sverige. Och det är ju det vi brukar skämta lite om. Vi har ju själva jobbat med rättigheten på Discovery, du och jag.
Exakt.
Och gjort
om något så har ju du och jag på fötterna. Vi vet ju. Vi vet ju vad vi pratar om när vi säger att Tyskland och tysk fotboll inte är jättehett.
Jo, men alltså när vi studioinramar Borussia Dortmund, Bayern München och ja, men alla jobbar stenhårt i ett par veckor. Jättefin sändning innan, fin match, under, efter. Och vi kommentatorer på plats, reportage, allting. Och sen så får man titta siffrorna dagen efter och det landar inte ens i tresiffrigt. Liksom. Det är 67 tittare som har varit där och petat lite i sändningen. Vi vet vad vi pratar om. Det är det enda vi säger.
Ja. Men vi pissar inte på Tyskland för det.
Ja, lite. Jag pissar på Tyskland. Det gör jag hela tiden. Det är en ständigt rinnande stråle, Gusten. Nästa fråga.
Nästa fråga. Micke Häggström, han informerar oss om att vi nu i det 357 avsnittet kanske ska uppmärksamma att svenska spelare har stått för 1357 mål i Serie A. Visserligen 1000 mål i differens, men ändå en 357.
Bra.
Häggström är där och Häggström är där med statistik.
Ja, verkligen. Det är skitbra. Kul. Nästa.
Vem är din målskytt i italiensk fotboll med, alltså, som svensk? Är det Zlatan eller är det Kneten eller?
Nej, men det är väl någonstans där, alltså, är man ju fast i Grenoli. Alltså, de gjorde väl 1000 av de målen liksom. Så att du håller med om att begreppet Grenoli lever kvar 2020. Även om fotbollsspelarna Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Lidholm kanske man inte liksom pratar så mycket om. Men Grenoli kommer ju upp lite titt som tätt. Det är väl dem. Framförallt Gunnar Nordahl, han stänkte in mål.
Var det 5 skytteliga titlar?
Ja, var väl någonting sånt. Så han är fan min målskytt.
tror fan det kan ha varit fem i rad. Fopovic, J. Forsberg, han skriver så här: kan Gusten bara ta tillbaka att Mats Fenger skulle vara en spelare utan boll i sig? Skulle bara vara skönt för alla att ha det avklarat innan vi går in i en ny säsong. Det här syftar då tillbaka på när vi diskuterade uttrycket en spelare med mycket boll i sig. Och jag på volley tog bara en allsvensk spelare som då inte har, alltså, raden, jävlar vad han har mycket boll i sig som första anslag när man tittar på honom, och då tog jag upp Mats Fenger. Fopovic här, J. Forsberg, han tycker verkligen att Mats Fenger har mycket boll i sig, men jag vet inte om jag kan krypa till korset här. Jag tycker inte att Mats Fenger är en bokhylla liksom. Jag har också sett han dra in en frispark i krysset mot BP, och han kan ju såklart driva en boll i hög fart och ta ner ett inlägg på kakan och få kontroll på den på två. Det är inte det jag säger, men det är ju inte det uttrycket står för.
Vet du hur jag ställer mig till Fenger och hans bollkontroll?
Nej.
Fullständigt neutral.
Jag har en gissning.
Fullständigt neutral.
Härligt. Ja. Kenny Wies, han undrar: vem i dagens landslag är mest benägen att ta rygg på Kulusevski när han plockar fram Bibeln på bussen?
JG, efter att han har spenderat en dag i Mexiko.
Radbandet åker ut i handen.
Ja. Nej, det är så
kör han någon bön på spanska.
Ja. Den hypotetiska JG i Mexiko Bibeln, det är den vi säger.
Vet du vilken rit som sen ser dagens ljus längst bak i bussen?
Nej.
JG tvingar Kulusevski att kyssa alla kulor som han stoppar ner i magasinet. Som man sen trycker in i sin Glock.
Bra.
Och Wettergren vänder sig om, ser det här och bara skakar på huvudet.
Ja, de håller på, grabbarna.
Podcast Rossoner i Sverige, de undrar så här: tror ni Zlatan valde att gå tillbaka till Milan eftersom han fått någon garanti på nuvarande projekt med Elliot eller med eventuell nästkommande projekt med Bernard Arnault? Följdfråga: bör Elliot sälja Milan? Vad innebär en ny försäljning?
Vad det gäller Elliot, så är ju, vad jag förstått det, så är ju det en affärsman som är extremt noga i allting han gör, i alla sina investeringar, vilka personer som han väljer att ha runt sig. Att han på något sätt skulle liksom välja eller göra någon deal med Zlatan, att Zlatan av alla människor skulle få liksom möjligheter att göra affärer med honom, det är jävligt svårt att se. Alltså Zlatan är jättebra reklampelare, han är ett bra ansikte för många varumärken säkerligen. Men alltså Elliots affärsskola, den ligger liksom lite högre än vad Zlatan är och de personerna som han har runt sig. Så det är så fullständigt bizarrt att den skriva frågan om han tror att han har fått liksom investeringsmöjligheter. Och det handlar om så mycket pengar, så Zlatan har liksom inga pengar i förhållande till liksom Elliot och hans mäktiga affärsnätverk. Som jag ser det så är det bara liksom Bobban och Maldini, och Elliot litar fullt ut på det. Men det var en längre fråga. Vad var det mer?
Nej, men han undrar då om Elliot bör sälja Milan.
Alltså jag tror att han antingen, och det tror jag man gör, titta på en eventuell försäljning. Alltså det gör man väl hela tiden. Annars måste han gå in och bli lite mer delaktig, måste visa sig lite mer och sådär. Det kommer han nog inte att göra. Återigen så här, det jag läst om Elliot, så verkar han inte vara riktigt den personen. Han vill ju inte synas, han vill inte vara där, och det lirar liksom inte riktigt med ett presidentskap i en fotbollsklubb på något sätt. Varför det är så, det är väl ett helt eget program med Erik Niva, misstänker jag. Men det är så. Mm. Alltså du ditt ansikte och krafttag rent lokalt, liksom, det är viktigt. Annars händer ingenting. Och om man bara tittar på den italienska ligan så måste du även ha liksom politisk förankring för att lyckas med till exempel arenabyggen. Det är bara vända blicken ner till Rom och se liksom hur det arenaprojektet går. Rikta blicken till Florens, då var det ändå liksom italienska ägare från Marke som hade klubben. Man började 2006, nu är vi på 2020, det har fortfarande inte tagits något spadtag. Idag ska det hållas en presskonferens med nya presidenten då, amerikanen Comiso. Och jag misstänker att man lägger det på is, det här med stadion. Sen när det här programmet sen så kanske det sägs något annat och så har det redan tagits ett spadtag, fan vet jag. Men jag är med på vad jag menar. Alltså, det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Det spelar ingen roll hur mäktig du är internationellt i affärsvärlden. I Italien så måste du vara där alltså, och du måste ha politisk förankring och jag tror också för att lyckas måste han bli mer aktiv.
Sen, alltså, du får väl rätta mig om jag har fel, men för att svara på den initiala frågan här, så den stora och kanske enda anledningen till att Zlatan valde att gå tillbaka till Milan, det var väl att han kände att han har en till vända i sig och Milan var det alternativet som passade alla parter bäst.
Ja, exakt. Och det är inte så att Zlatan går tillbaka och spelar gratis för att lyfta Milan, utan han är ju faktiskt en ganska stor investering för en ekonomiskt hårt utsatt klubb.
Ja, vi kanske får anledning till att återkomma till då Zlatans gärning i Milan när vi ska summera den. Så får vi se vad det blev med Elliot och grabbarna. Niklas Hermansson, han undrar vad fan hände med Wilbachers löfte om Lidingöloppet i höstas? Det var ju så att för ett knappt år sedan så gick du ut på Twitter och lovade att du skulle springa Lidingöloppet om Kalle Halvarsson kom topp 10 på någon individuell sträcka under skid-VM. Mm. Och tror du inte Kalle H knep en tionde plats, va, i sista loppet?
Ja, han gjorde det.
Men så blev det inget Lidingölopp.
Nej, jag kan inte riktigt svara på. Jag är en man som håller vad jag lovar. Men jag kan inte riktigt svara på varför det inte riktigt blev av. Men det var rörigt i mitt liv kring Lidingöloppet. September månad, ja, det blev inget bra. Så att det försköts då, det kommer bli Florens 4 april, halvmara. Då kommer jag springa med en t-shirt med Kalles otroligt vackra ansikte. Med en kungakrona på. Och på ryggen kommer det stå Kung Kalle bara. Så att det kommer, men det kommer ske i Florens. Kanske att det är ännu coolare på något sätt. För Lidingöloppet är så kallt, så det är svårt att springa i tischa. Men i Florens i april så är det lite varmare, så det kanske passar bättre. Ta med sig Kalle till Florens, introducera honom för allting där nere. Här är Renässansstaden. Kanske blir en liten guidad tur liksom, med Kalle på bröstet.
Men jag vill minnas att där i början på september, mitten på september, när det nu springs Lidingölopp, så jag följde ju det här också. Mm. Du sa ju dagarna innan där, jo men jag ska ställa upp. Jag ska springa. Hade... Sa du då, när det var dags på lördagen, att nej men jag bröt. Och då frågade jag, när bröt du? Är vi 9 på morgonen? Ja. 4 timmar innan starten.
Jag hade långt gångna planer på att faktiskt springa trots det fysiska haveri som man går runt i här. Men det blev inte så. Men så, återigen, så går vi vidare till nästa fråga. Jag har svarat.
Viktor undrar, vilken aktiv svensk fotbollsspelare har störst fickplunte-aura?
Är det en aura som är så... Vad är det för aura?
Den är inte så tydlig. Alltså fickplunta-auran är inte så tydlig.
Alltså när jag körde fickplunta senast, var på något bröllop och jag var med brudgummen och så hade jag med mig en liten fickplunta som vi drack lite mörk rom från. Så här. Är du med?
Exakt.
Det är också fickplunta för mig, men jag tror att det han menar är ju lite vrakstuket. Gå och smutta och vara lite halvalkad, svettig.
Skåpsupa,
precis. Jag kommer inte på någon faktiskt. Jag gillar inte auran.
Jag kan väl säga så här, om vi nu utgår ifrån fickplunta på ett bröllop i en sån kontext, så känns det väl som att Big Mike Lustig, han har definitivt inte varit på bröllop utan en fickplunta.
Nej, alltså där har du ju. Om vi ska ha den auran, då är det ju definitivt han.
Den vet vart den ska ligga inne i fickan på Lustig.
Ja, jag tror han kör dubbelpipa. En i varje. Vänster och höger.
Ljus eller mörk? Yeah! Tobias Bengtsson undrar vilka värvningar vi skulle vilja se i Allsvenskan till nästa säsong.
Han tänker på spelare som kommer utifrån och som förhöjer Allsvenskan. Alltså, då hade det ju varit kul om Kiese Thelin kom tillbaka och om typ så här Ofori kom. Den typen av värvningar. Ja, de är ju redan här. Titta. Ja, men det är ju sådana spelare.
Jag säger utrikeskorrespondenten till ett Stockholmslag.
Oh, wow, det hade varit mäktigt. Den skriver jag under på.
Ja, det bryr du dig om.
Ja, för då är han ju här fysiskt. Det hade jag tyckt varit roligt. Ta med dig inrikeskorrespondenten till Stockholm när du ändå håller på. Frugan kan väl ratta bara bäddsoffer ensam nere i Göteborg, eller?
Ja.
Undrar våra lyssnare har hittat in till bara bäddsoffer än. Annars gå in och kolla på inrikeskorrespondentens stora affärsinvestering, bara bäddsoffer. Det är bra skit.
Många undrar hur det gick för den här talangfulla Jorgen som vi pratade om när vi diskuterade Karasjvili i Göteborg för något år sedan, drygt eller knappt. Jag har ingen aning. Någon får gärna upplysa oss så kan vi då förmedla det. Jag känner mig ganska maktlös vad gäller att jaga tag i den informationen på stående fot just nu. Så att om någon orkar gå tillbaka till arkivet och få ett namn på den här Jorgen och sen få fram vad som hände, så kommunicerar vi gärna ut det till alla som är nyfikna.
Hemskt gärna.
Mark undrar om Jan Andersson är den förbundskapten som får ut mest av sin spel.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Lats upp i världen. Om inte, har ni någon motbud?
Han är den en av dem i alla fall som får mest ut av en spelartrupp som man inte har så här jättestora förväntningar på. Sen tycker jag att Jürgen Klopp är extremt bra. Men jävligt bra att få ut maximalt av spelare som är världstoppen. Liksom. Jag tycker att Antonio Conte också är otroligt bra på det. Pep Guardiola, en annan coach. Alltså de är väl topp tre i världen. Och de håller på med liksom, en helt annan nivå av spelare skulle jag vilja säga. Men om man då får lägga Janne i facket under så är han väl definitivt där. Sen är det så speciellt att jämföra klubblagscoacher med landslagscoacher. Det är nästan som två olika grejer, va? Så att, men det är klart att Janne är bra på det.
Ja, alltså spontant så måste man ju säga att det är ju svårt att få fram motbud vad gäller förbundskaptener. Alltså, det är klart att Deschamps och alla andra förbundskaptener som har gått långt och lyft bucklor med sina landslag på sistone ska ha all cred i världen. De har ju onekligen fått ut en jävla massa av sitt spelarmaterial. Men det är också ett otroligt bra spelarmaterial.
Ja, nej, det blir svaret.
Jonas Lundqvist, han undrar om jag har gett upp bettet om SM-guld till Östersund innan 2021. Alltså, det är klart att jag har det, men jag får för dålig peng på eventuell liksom, sälja av move. Så att, det är bara gnugga. Jag var väl en av få som i smyg knöt en liten näve i fickan när elitlicensen mirakulöst gick igenom här för några veckor sedan. Så ja, det lever. Det lever ett år till.
Men på tal om Östersund,
det vet de kommer inte vinna SM-guld 2021.
Nej, och på tal om Östersund så har ju i dagarna blåst lite återigen då. Jag vet inte om du har hängt med i det.
Ja, jag såg att någon eller det var väl undertecknat några ÖFK-anställda som hade skrivit in en anonym insändare som något slags svar på alltså där man hade hyllat den nya ledningen som då hade löst elitlicensen. Men allting pekar på att den här insändaren som alltså är underskriven av ett gäng ÖFK-anställda är då Daniel Kindberg. För att han hade författat ett typ exakt liknande brev på sin Facebook-sida för några dagar sedan.
Alltså han är så jävla dålig på förklädnader. Om han ska hålla på med det här måste han bli mycket, mycket bättre på förklädnader.
Verkligen, verkligen. Så att... Det är ett jävla skämt till soppa hela den där föreningen och vad allt har blivit. Men Gugge gnuggar vidare med sitt bett i alla fall. Vinner ja, det är bra. Då ska jag ha mina
Kör
pengar.
På. Kör på.
EB920216 undrar varför vi har slutat snacka om Mimmo. Alltså allt har väl sin tid. Kanske kommer han tillbaka.
Ja, man vet aldrig. Just nu så har vi placerat honom på avbytarbänken.
Daniel undrar när Billborn kommer. Han kommer. Det är väl det korta svaret. Karius, Loris Karius, han undrar om det här som fick jävla stor spridning på svenska fotbollstwitter igår. Sadio Mané tackade i slutet av sitt tacktal när han blev då årets spelare i Afrika. Thomas Brolin. Och då var det så här, vad fan, tackar han Thomas Brolin? Varför tackar Sadio Mané Thomas Brolin? Och så blev det en otrolig grävinsats från håll och kanter. Men det var väl Sportbladet som var först med att kunna berätta hur det egentligen låg till. Ska du dra det lite kort?
Alltså, det var ju bara en polare till honom som dessutom idag fungerar som någon slags rådgivare. Men en väldigt, väldigt god vän, gammal vän till honom som han helt enkelt kallade för Thomas Brolin. Alltså, det är smeknamnet. Så att, det är inte svårare än så. Man hade ju hoppats på något smaskigare. Alltså,
jo, absolut. Men han kallas ju ändå Thomas Brolin för att hans idol var Thomas Brolin. Thomas Brolin.
Så att Sadio Manés
har ju ändå någonting.
Jo, det har något. Men förklaringen hade ju kunnat vara roligare. Det hade kunnat finnas någonting djupare. Men det får vi väl ta en intervju med Sadio Mané när han kommer till podden. Han kommer ju nästa vecka. Så landar han i Stockholm.
Ja. Mm. Nej, men Brolin vill man ju ha.
Brollan, ja.
Vill man
ja, han är lite ljusskygg. Ja. Men han är alltid varmt välkommen. Han är, precis som Zlatan, en stående inbjudan. Men mer intresserad av att göra intervju med Thomas Brolin. Det blir alltid en deppig klang över alla intervjuer med Thomas Brolin. Jag skulle vilja göra en fartfylld, liksom positiv, rolig timme med Thomas Brolin och bara prata om alla jävla grejer han uppnådde och hur jävla bra han var som fotbollsspelare. För jag håller honom som Sveriges näst bästa spelare genom tiderna, som jag upplevt i alla fall, efter Zlatan Ibrahimovic. Ja. Alltså det känns som att de som inte upplevde Thomas Brolin, de unga, inte förstår hur jävla bra han var. Och det stör jag mig på.
Admir Semanovic och en hel del andra undrat vad som hände med Rånäs IF och deras plan som ett gäng ungdomar och ligister körde sönder för ett halvår sedan eller vad det var. Blev det någon återkoppling? Hur löste sig situationen? Vi kan då låta hälsa efter lite svar då i den här tråden att det löste sig. De som hade förstört planen tog sitt ansvar, kröp till korset, kom tillbaka och bad om ursäkt och i ordning ställde planen igen. Så att slutet gott, allting gott där.
Ja, härligt.
Thomas Rang, han undrar om McDonalds Vällingby är Sveriges sämsta. Har du något motbud?
Sveriges sämsta McDonalds. Alltså McDonalds är alltid bättre i småstäder. I Stockholm finns det många jävligt dåliga McDonalds. Jag tycker att McDonalds Västberga ska få sig en shoutout här bland Sveriges sämsta McDonalds. Jag har också jobbat på McDonalds i Västberga. Visste du det, Gugge?
Nej, det visste jag faktiskt inte.
När får man börja jobba på McDonalds? Man är 15 någonstans där i alla fall. Och så jobbade jag och så var jag uppskriven, hade varit på intervju och allting. Så jobbade jag i en och en halv månad, det var ju sommarlov då från skolan. Och så kom vi någonstans mitten av juli där. Då sa farsan att fan du, det finns plats på bygget av Rönninge skola. 100 spänn i timmen. Och på McDonalds fick jag typ så här 57,50 i timmen. Så jag valde att helt enkelt inte dyka upp på mina skift. Och på den tiden fanns det ju inte mobiltelefon och allting sånt där. Så det enda de kunde göra var att ringa hem. Så jag sa bara till mamma att svara inte i telefonen. Och om de frågar efter mig, säg att jag har rest bort eller någonting. Så jobbade jag på bygget istället med Kaiko och Heiko. Två finnar och rev och som grovis då på bygget. Då gör man lite allt möjligt, river tak och sånt där. Så jag stod i 2 veckor ensam och rev några jävla tak i biblioteket i gamla Rönninge skola. Innan farsan stormade in klockan typ såhär 9. Ja, det var tidigt på morgonen, så runt 9-tiden hade stått en och en halv timme och rivit och bara, sluta med det för helvete. Då hade de tydligen mätt där och kommit fram till att det var asbest i hela det jävla taket. Så att, det får man se om man får lida på senare. Kaiko och Heiko, vad fan hände med dem, tänker alla? Jo, de åkte ju dit för att snott koppar på bygget, så de fick sparken. Så under sista veckan jag var där så jobbade jag ensam som grovis på bygget. Där har du.
Kaiko och Heiko, de gnuggar ju inte. Noll det, mål på Pucki och grabbarna i sommar.
Det fula är att min polare Johan Paulsen som golade på dem, för han hade åkt förbi och då sett att Kaiko och Heiko höll på med något skumt en lördag, du vet, när bygget ligger nere i civila kläder så att säga. Och så hade man man tog dem på bar gärning, de snog koppar från bygget. Man rev i containern och hade sig, en sorglig historia, men jag tror att det gick bra för Kaiko och Heiko.
Deppigt ändå att Paulsson golade.
Ja, det tycker jag också. Det tycker jag också. Lyssna på hans podden i 1000 planer heter den. Kanske han pratar om Kaiko och Heiko.
Marcus Johansson, han undrar, och han har gjort så en längre tid, vilket avsnitt det är som Thomas avslutar sitt fullkomligt episka svep med mod fucking världsherra välde. Kim, du kan väl lägga in den för Marcus skull här.
Mot EM! Mot skytteliga titeln! Mot guldskog guldboll! Mot fucking jävla härsvärra välde världsherra välde! Kom så Super Mario! Ballotelli!
Johannes Isaksson, han undrar vad som hände med Totti-tröjan till Musikhjälpen. Vi hade ju en kassa, eller bössa heter det, i Musikhjälpen för 2 år sedan, där vi drog in hissnande 339 000 till mer behövande. Och juvelen i takkronan där i vår utlottning av fina tröjor var ju en signerad Totti-tröja. Jag vill minnas att den gick till en lyssnare som heter Tommy Karlsson. Det här kommer jag ihåg för att min farbror heter Tommy Karlsson. Mm. Så att Tommy, om du fortfarande lyssnar på Toto, så kan du väl skicka in en fin bild på Totti-tröjan, så retweetar vi ut den här i flödet så att folk kan se att den hamnade hos någon som uppskattar den.
Mm, 339 000, Sveriges 9:e största bössa. Jag minns till exempel att vi slog Bianca Ingrosso där på målsnöre.
Martin, han undrar hur Janne ska göra sitt truppbygge till EM. 8 backar eller lämna Emil Kraft hemma för att få med en extra offensiv spelare. Vad säger du, Thomas, här? Jag misstänker att Martin då tänker att om nu Lustig skulle gå sönder eller bli avstängd, så kan Sebbe Larsson spela högerback, eller så kan kanske Victor Nilsson Lindelöf spela högerback, och så tar man in Ponne och så vidare. Alltså, för det finns ju så jävla många offensiva alternativ. Låt säga att då Viktor Claesson kommer tillbaka till fullt slag och ska med Jordan Larsson, kanske börjar spotta in mål. Alltså,
jo, men samtidigt så här, du kan fortfarande Mexiko, bara problem. Lyfter. Jo, men problemet är att du kan fortfarande bara spela 11 spelare, så alla de här som är med bara ser till att finnas med som backup. Det är inte så att alla kommer användas, alla offensiva spelare som kommer med kommer spela i EM, utan det är bara ett fåtal som kommer göra det i slutändan. Så att, man måste gå in liksom med rätt perspektiv i det här. Alltså, att det är en 19:e spelare är med, jo, men det är bara för att vara med i truppen. Kommer med största sannolikhet inte peta på en fotbollsplan liksom. Ja, men jag är Jon Dahl Tomasson neutral till vem som blir 20:e gubbe i den svenska truppen.
Ja, då, alltså, jag vet ju att du vet det här, men du tänker säkert fel. Alltså, gubbe 24 då? Det är väl 23 spelare?
Ja, exakt. Ja, men det är det jag menar.
8-4-3 målvakter. Men om jag omformulerar frågan här då. Vem av de etablerade namnen är utanför din EM-trupp just nu? För att Janne har ju, vissa kanske kan kalla det fekt, vissa kallar det, ja, men han inventerar och vill lära känna spelare och så vidare. Han har ju under hösten tagit ut 24-mannatrupper, 25-mannatrupper. Så att han har ju på så sätt varit ganska svår att läsa av vem som egentligen står sist i kön. Men om det nu, som det kommer vara i EM, ska dras en linje vid 23. Det är 8 backar, det är 8 mittfältare, det är 4 anfallare och 3 målvakter. Om man nu vill formera sin trupp så. Vilka tror du just nu står utanför av de etablerade?
Ken Sema.
Mm.
Tror jag står utanför. Det hänger helt mycket på vad som händer med Viktor Claesson också. Alltså det är den positionen. Annars tror jag att det mesta är satt. Ricardo Gagliolo har varit inne och gjort 2 samlingar. Jag tror att han står utanför. Inte för att han är etablerad när jag ställer frågan så. Men nu när Ludvig Augustinsson är tillbaka så är det han och Pierre Bengtsson till vänster. Jag tror att det finns ganska få frågetecken förutom den där högerkanten. Och vi vet att Ken Kasema är vänsterfotad.
Ja, just det, det kan vi slå fast. Vi vet att Ken Sema är vänsterfotad, så behöver inte fler höra av sig kring det. Okej, det kommer såklart bli en jävla massa EM, och inte minst då den svenska truppen framåt det här halvåret. Så att Vi lär få anledning att återkomma till det här. Julius Larsson och en hel del andra undrar om det blir några historier från Thomas om Gaddafi och andra små nuggets från fotbollsvärlden. Eller har Niva bara dödat den marknaden med When We Were Kings?
Nej, men alltså den marknaden, Erik Niva en egen marknad. Erik Nivas marknad handlar om att han gör grejer. Han skriver en bok, han liksom, precis som hans podd, är en monolog, även om det är någon annan gubbe som är med och säger hej och välkommen och läser upp reklam, så är det liksom, det är en monolog på en och en halv timme från Erik Niva, och det är ju det vi, folk vill lyssna på, för han är så fantastisk berättare. Men alltså det jag snackar om, det är ju välproducerade proffsiga grejer, alltså det liksom tenderar att kännas lite amerikanskt nästan liksom. Det är manuskrivet, det är uppläst, det är något helt annat än en Erik Niva monolog så att det finns ingen mättnad på den marknaden, utan den marknaden finns inte ens i Sverige, skulle jag vilja säga. Alltså det närmaste man kommer är ju P3 Dokumentär och sådär, och den podcasten som jag inspireras av, den hemliga koden som går på P1, 10 minuter korta historier som är jävligt intressanta. Så att nej då, den lever i allra högsta grad. Så fort jag får tid, vet du, då kommer jag att ta tag i det. Men tid, okay. Alltså jag brukar säga det ofta, så tid och pengar, det är ändå Augusten. Men just nu på slutet, då är just tid.
Så alltså, har du typ bara pengar?
Ja, det är skittrist, det är skittråkigt. Jag måste...
Bara pengar.
Ja, precis. Ja. Det kommer.
Arsenal Creator, han undrar ifall vi anser Arsenals framtid vara ljus efter att Mikel Arteta ridit in i staden som ny sheriff.
Tycker jag.
Tror du att det här är starten på återtåget för Arsenal?
Något slags återtåg, sen vet jag inte hur långt det kommer räcka, men det kommer i alla fall vara bättre. Så att, då måste man ändå säga att det ser ljust ut.
Ja, alltså samtidigt, alltså du är inne på det, allting är ju relativt. Vad är ljust för Arsenal? Alltså ett lag som en gång i tiden gick obesegrade genom Premier League och har spelat Champions League-finaler. Vad är ljust för dem? Är det att återigen vara ett etablerat Champions League-lag som slutar trea i ligan, 20 poäng bakom vinnaren och åker i åttondelen?
För att vara tillbaka.
Är det klang och jubel då? Eller
första
tecknet
på att man
ligger för Arsenal.
Första tecknet på att man är tillbaka, det är att man är med i en titelstrid. I alla fall fram till april. Det tycker jag i alla fall. Mm. Och att man spelar en mycket bättre fotboll liksom, än man har gjort de senaste 10 åren.
Jag tyckte faktiskt en lyssnare skrev en jävla bra tweet här efter att ha lyssnat på vårt senaste avsnitt. Han skrev att matchen för oss mot Liverpool i omgång 36 kan bli den viktigaste vi har spelat på år och dag. Och då syftade han på det vi pratade om i senaste avsnittet där med att Liverpool nu har gett sig själva chansen att faktiskt gå obesegrade genom en Premier League-säsong. Något som bara Arsenal har lyckats med genom historien. Och skulle det vara så med 3 matcher kvar, så har då Arsenal Liverpool på hemmaplan i omgång 36. Och alltså just då för Arsenal att bevara det rekordet intakt till sig själva.
Det är en supermatch ju, om vi nu kommer
eller
dit.
Hur?
Det är med Liverpool som... Jävla, det är fan den matchen jag ser fram emot mest 2020, som det känns just nu. Den är så jävla långt ifrån neutral till, ska du veta, Gustav. Jag är så långt ifrån neutral till den matchen. Jag är tvärbasisk här.
Linus Konrad, han undrar om vi tror att Klopp går till Milan efter Liverpool. Det snackas nämligen om hashtag Klopp to Milan. Ser ni någon substans i det? Kan det inte finnas.
Nej, det går inte att se någon som helst substans i det.
Joakim Eriksson, han undrar, vad kan vi förvänta oss av livepodd-turnén?
Ja, men först så ska det ju sägas att vi kommer till Umeå, Örebro, Cirkus i Stockholm. Det är alltså 1600 platser. Många legender som har varit på Cirkus och stått på den scenen. Vi ska till Norrköping, vi ska till Jönköping, fina Jönet va? Göteborg, Malmö och Karlstad. Karlstad går lite trögt med biljettförsäljningen. I övrigt så dundrar det på. Norpan slutsålt, Jönet slutsålt. Jag tror att det är 20 biljetter kvar i Umeå. Göteborg tog slut på en pisskvart. Jag tror att det var 700 plåtar sålda till Cirkus nu. Så de går också. Men som sagt, det gäller alla arenor. Fan 500 personer i Örebro. Så här. Så att, vill man haka på det här så gäller det att vara lite rapp. Och jag tror att löningen... Nu har vi fått lite dolt med pengar i januari, men jag tror att det kommer smälla till rejält löningen nu den 25 januari. Så att var med då och köp en biljett. Vi kan förvänta oss att du och jag står på scen. Vi har med oss Martin Soneby. Och om jag känner Soneby rätt så kommer han... liksom ur ett fotbollsperspektiv säkert såga alla städer han kommer till, jag har ingen aning. Nej, men sen så kommer det gäster och vi kommer ha artist på scen, så att det blir liksom en helhetsupplevelse som hela tiden andas fotboll, såklart
andas tutto skulle jag säga.
Ja, det
ibland är ju inte tutto fotboll, va?
Så är det också.
Du har fina jakttutto, hockeytutto
numera också fisketutto på gång.
Ja. Men jag tänkte på det angående Karlstad där. Kanske är det så att folket i Karlstad bara har tid men inte pengar.
Så det kan det vara. Så kan det mycket väl vara, Gusten. Jag tror att du sätter huvudet på spiken här.
Köp biljetter i alla fall på livenation.se.
Yes.
Not so square. Han undrar vem av oss som är snabbast på 100 meter.
Ja, senast vi gjorde ett löptest, det enda som vi har gjort, då var du ganska tydligt snabbare än mig, va? Båda var, det var alltså ingen som var snabb, ska jag säga.
Alltså jag skulle vilja säga så här. Din speed är inget fel på. Det är bara att du är episkt trög i starten. Det är helt
jag är
otroligt.
Usain Bolt, jag kommer sista 30.
Ja, men det vill jag ändå säga, alltså, fan, din toppspeed är, den är inte dum, men där och då när du kommer upp i den, då har du ju liksom, då har ju alla lämnat dig med 20 meter.
Folk har gått hem. Vilma kom längs kanten, sin kommentator, och sen så har folk gått hem. Då kommer inlägget.
Vad är det man säger med bilar? Nu öppnar han upp henne. Nu släpper Thomas ut på hela verktygslådan.
Ja, nej, man är långt ifrån i sin fysiskt bästa form, så är det. Vi säger Gugge.
Melker vill höra om Wilbachers stökigaste bortaresa i Italien.
Ja, men det finns många stökiga resor på bortaplan i Italien som innehåller bråk, blodvite, hasch och sånger, sådär.
Alltså, fick du inte dunderspö av snuten på något tåg någon gång?
Jo, uppe i Juventus. Men jag kan säga så här, den stökigaste resan, var en ganska lugn resa, men jag hade jobbat i Siena och var sen och hade missat avfärd då från Florens med mina polare i en minibuss. Skulle ta mig själv till Parma, och jag tror jag berättade det tidigare, men efter matchen så kommer vi från varandra igen, så jag ska ta mig hem. Men det var kvällsmatch. Så att sista tåget hade gått. Hur som helst, och sen så bussade de ut alla supporterna till motorvägen. Där alla hade parkerat sina bilar. Och där liksom supporterbussarna och så stod. Och jag hittade inte mina polare. Det slutade med att det var liksom tre bilar kvar. Jag stod ute på en motorväg liksom i utkanten av Parma. Och alla bilar var liksom fulla. Jag bara, har ni en plats? Har ni en plats? Allt var fullt. Till slut så kom, alltså det typ sista bilen. Och två brudar som sa, du kan åka med oss. Hon som körde, hon som satt bredvid och jag, alla rökte på hela resan hem. Så kan det liksom gå också. Det var inget stökigt, men det var lite nervöst där när jag stod ute vid motorvägen. Fan, ingen mobiltelefon hade jag. Inga pengar hade jag heller. Så där hade jag kunnat bli lämnad. Det kanske hade, fan vilken jävla sliding doors, om de hade åkt och jag hade blivit kvar, då kanske jag hade bott under någon jävla motorvägsbron som hemlös i Italien.
Fortfarande?
Än idag, vad hände med Wilbacher, undrar folk. Det var ju liksom tiden innan jag började hålla på med sånt här. Släkt och
men
vänner,
du, undrar. Annars var det väl inte speciellt länge sedan de sydde in dig uppe i Alperna, va?
Jag klarade mig, men däremot så sydde de in mina polare. Men det var jävligt nära att de sydde in mig också. Det var ju när jag var uppe med farsan. Och
både dig och Johnny.
Farsan, han hade åkt med också på den där. Ja, de är så jävla hårda nu för tiden. Man får knappt hålla en bengal i Italien utan att de ger en tillträdelseförbud.
GK, han undrar vilka era tre bästa Twitterkonton att följa är och vilka tre ger er magsår att se tweets från.
Jag skulle vilja lyfta Joakim Aspelin. Alla som gillar svensk fotboll i synnerhet har en jävla massa godis att nås av om man följer honom på Twitter. Han är alltså redigerare på C-more och har gjort väldigt mycket tillbakablickar. Han gör många liksom compilations och...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Och montage och bildserie som man sätter ihop från säsongen som gått eller det bästa av allsvenskan, eller om det är något möte mellan IFK Göteborg och Helsingborg, så har han gamla arkivbilder som han redigerar ihop till fin musik. Han är så jävla bjussig med sin Twitter på allt material han kommer över i sitt jobb, så att han rekommenderar jag varmt att följa.
Var det rekommendationer man skulle komma med, eller var det även sådana man skulle vilja avråda att följa?
Ja, det kan du väl komma med också.
Nej, men då har du ju, alltså i toppen där, alltså, så ligger ju ändå Chris Härenstam. Va? Han är sist på pucken vad det gäller allt. Nej, men ja. Du vet, när jag kommer fram till det där jävla inlägget, det är ju Chris Härenstam. Alltså, det tar en jävla... Alla har gått hem, Chris, när du informerar, som du tror, världen om... Liksom, ja, att någon har vunnit något.
Att Kulusevski är klar för Juventus.
Ja, det kan han breaka idag. Eller breaka, men det kan han informera världen. För det är det han sysslar med på sin Twitter. Han tror liksom att han är någon slags nyhets förmedlare. Det är ibland märkligt.
När din bröstkorg skär mållinjen på 100 meters sträckan, då kommer Chris tweet.
Exakt, då kommer hans tweet. Sen så var ju Jonas Dahlqvist inne och touchade på att bli nya Chris ett tag. Chris.
men jag tycker att utländskt uttal. Chris.
Ja, jag vet. Chris. Nej, men nu tycker jag ändå att han har steppat upp. Jag tror han insåg också att så här kan jag inte hålla på. Jag kan inte bli nya Chris. Det går inte. Och så dessutom, nu blir han relevant igen, Jonas, i och med att han får börja jobba, och vi är ju så glada för det. En av de bästa i branschen.
Det var det jag skulle säga. Att jag tror att det som har hänt är att Dahlqvist återigen har jobbat.
Alltså, jag tror också det.
Den svaga Twitterperioden, det var ett resultat av att Dahlqvist inte jobbade.
Ja.
Det blev liksom bara sämre och sämre. Ja,
vad ska jag göra nu då? Jag kanske ska förmedla den här nyheten till världen.
Nej, Jonas. Det skulle du inte ha gjort.
Nej,
men som du sa, nu är han tillbaka igen. Och det var någon annan som hade önskat en comeback av Jonas Dahlqvist i Toto inför allsvenskan. Det kan väl försöka få till. Det vore kul.
Absolut, definitivt. Det är väl nästan givet så länge Jonas är med på det. Men jag kan inte tänka mig någonting annat. Sen finns det ju många. Jag gillar ju att följa folk som är helt filterlösa. Det är ju hela tiden en strävan jag har, att bli så filterfri som möjligt. Därför gillar jag folk som är ännu mer filterlösa än mig då. Sådana gillar jag. Tobbe Holmes till exempel. Robin Avelan. Ja, sånt är kul tycker jag.
Härligt. David Heidfors, han undrar vem vi tycker är den mest intressanta unga tränaren som är på väg mot de stora drakarna. Conte, Klopp, Guardiola, Simeone, Allegri och så vidare. Finns det någon där bakom?
Det trötta är att det är nu våra lyssnare sitter och tänker. Säg det inte, Nagelsmann.
Nagelsmann.
Nej, men
vad fan. Jag skulle vilja slänga in att man är ju ruskigt spänd på att se vad som händer med Simone Inzaghi.
Ja, det håller jag med om. Jag vet inte om han är så jävla ung längre, för han är ganska rutinerad. Men vi får nog hålla honom som en av de yngre tränarna ändå. För han kommer ta en större klubb snart. Alltså det han gör med Lazio och den truppen år ut och år in. Bara kolla, fan, de är med i titelstriden i år, Gugge. Och sen tror inte jag att de kommer... Lugn nu, alla jävla Juventini och Interisti. Nej, jag tror inte att de kommer vinna. Det finns väl knappt en möjlighet, va? Men att de ändå är där och stökar och bökar, det tycker jag är ballt. Och det borgar för att han borde ta en större klubb snart. Kanske ska han till Milan. Det var inte Pippo ni skulle ha. Det var Simone Inzaghi. Och så tar han med sig Ciro Immobile. Mm. Och kanske en gubbe till. Och så har han Zlatan kvar där. Så nästa år så liksom bara lyfter det för Milan. Ha! Där har ni något!
Där har vi något. Jonathan, han undrar vad jag spelar golf i för kläder. Jag spelar i kläder från J. Lindeberg. Det finns inget märke som gör snyggare golfkläder.
Det jag funderar på är du sponsrad av J. Lindeberg?
Nej.
Lite sponsrad? Lite billigare?
JL gillar mig. JL gillar mig, jag älskar JL.
Okej.
Vi kan säga så.
Okej, vi kör på det.
Trött nu, skriver, har jag drömt att Kennedy skulle gästa? Nej, det har du inte drömt. Det gnuggas vidare. Det skulle blivit av här i höstas, men ja, det var något som hände som sket sig. Men det vore väl jävligt mäktigt med Kennedy-podden.
Ja, det vore mäktigt, men
Kim Henriksson.
Jag har även löst Charbel Toma. Kanske ska de komma hit i par.
Kanske. Kanske. Kim Henriksson, han undrar vad vi har för framtidsvision för podden.
Ja, vi kommer mer och mer gå åt porrhållet i den här podden. Kommer mer och mer börja skifta in. Porrindustrin. Ja, men vadå? Alltså, våra ambitioner med den här podcasten är att fortsätta att hela tiden. Alltså, det är en ständig förbättring. Det är så vi jobbar. Vi försöker hela tiden vrida lite på saker och ting så att vi hela tiden men dels fortsätter att hålla oss relevanta, men också att hitta på nya inslag och sådär som vi tror kan höja den här podcasten. Och jämför man med hur vi inledde så låter det ju lite annorlunda idag, och det, liksom, vi har ett svep på måndagar, men vi vill inte göra för stora förändringar heller. Vi har jättemycket idéer hela tiden, men liksom, 999 idéer lägger vi åt sidan och fortsätter som vi har gjort, men vi fortsätter
samtidigt som
miniskruva.
Samtidigt som vi alla tre, för att här inkluderar vi även Kim Wirsén också, tycker ju att en podd ska liksom inte vara någonting helt annat ett år senare. Alltså jag gillar ju när en bra podd är liksom samma podd.
Ja. Nej, men, absolut.
Poddar jag lyssnar på vill ju jag ska vara ganska så lik sig själv under
Toto
en lång tid.
För det är det man tycker om, onekligen. Toto, Gustav.
Rasmus Jonsheden, han undrar vilken spelare Chelsea borde gå efter nu när transferbanen är hävd. Har du någon på rak arm? Jag säger att de borde gå efter Koulibaly.
Jag säger Belotti och Koulibaly i så fall då.
Det är väl liksom inte i någon slags central anfallsposition det har strulat?
Nej, för att Tammy Abraham har gjort mål, men Belotti är en klassspelare. Strulat hit och strulat dit. Vadå? Tror man vinner titlar med Tammy Abraham eller? Nej, det gör man inte. Vinner man titlar med Belotti? Ja.
Okej. Okay. Ja, jag tänker att Koulibaly mycket väl kan bli Chelseas Van Dijk.
Liksom. Jo, ja, men jag håller med. Det är ju faktiskt ett mycket bättre svar än mitt.
Vem är det bästa ersättningsalternativet till Ole Gunnar Solskjær, undrar Martin Svensson.
Max Allegri.
Och om ni fick göra en realistisk värvning till United, vem skulle det vara?
Belotti. Nej. Det hade varit kul om de ersatte med Jon Dahl Tomasson. Från en legendar.
Eller Uwe Rösler.
Nej, men en realistisk värvning. Jag gillar ju orealistiska värvningar. Och jag menar så här, Manchester United är ett orealistiskt lag. Alltså, eller det är ett lag som köper orealistiska spelare. Men så här, Gareth Bale är ju fullt realistisk. Och han, jag tror definitivt att han, inte som Zlatan och med den tyngden, men ändå är ett stort namn. Jag tror att han fortfarande har ett par riktigt bra säsonger i sig. Inte minst då i Storbritannien. Så att en återkomst till den engelska fotbollen och Gareth Bale, det tror jag hade varit jävligt bra. Och där ute till vänster så tror jag nog att det finns ganska stora, tycker att det finns stora förbättringspotentialer.
Hörru du, Gustav Kinde, han undrar vem som är din svenska floppade talang som du liksom ständigt återkommer till och aldrig riktigt har släppt med tanken.
Johnny Rödlund.
Min är nog Ken Fagerberg ändå. Jag fastnade för honom.
Men nej, alltså, inte det, direkt, det här offside-reportaget som aldrig tog slut. Ken Fagerberg.
Jo,
på Island. Slut och, det... och sen liksom...
Nej, Färöarna.
Veckan efter, Färöarna. Nu jagar han lunnefåglar i Färöarna. Veckan efter det, nu är han tillbaka i Sverige och fått barn. Det blev lite för mycket kring Ken där, Tava. Det måste alla hålla med om.
Jo, det kanske blev lite för mycket.
Sen men var han väl ingen supertalang? Alltså, Johnny Rödlund var ju han var en monstruös talang. Han var någonting som Sverige aldrig hade skådat tidigare.
Jag minns bara så tydligt att Dick Last, den legendariska Örgryte-målvakten som stod i Örgryte när Ken Fagerberg kom fram där. När han då i ett citat sa att Ken Fagerberg är den bästa avslutaren jag någonsin haft framför mig.
Ja, och det är Dick Last som säger det. Skillnaden med Johnny Rödlund då, men ska jämföra talanger. Det var ju liksom att en enad fotbollsvärld sa att Johnny Rödlund, det är the next big thing inom fotbollen. Alltså det var Manchester United, PSV som var stora på den tiden, Bayern München. Det var liksom Arrigo Sacchi klev in och satte ner foten kring Johnny Rödlund. Sådana grejer. Är du med? Dick Last säger om Ken Fagerberg. Det är irrelevant, mer eller mindre.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Dickel har fan haft många kompetenta avslutare framför sig.
Ja, ja. Visst, vi säger så. Du säger Ken Fagerberg och fortsätter läsa om hans liv som fågelskådare på Färöarna. Jag säger Johnny Rödlund. Ska fan. Han ska in i podden 2020. Det kan jag bara lova er. Alltså.
Bra. Rickard, han undrar om vi vet att Pepsi är väldigt bra för hälsan. Ja, men det är väl klart att vi vet.
Ja, ja.
Pepsi är ju det bästa som finns.
Består väl av liksom närmare 100% vatten. Och sen så har man ju smaksatt det så det blir extra gott, va. Så att, det har vi koll på. Här kommer svanen. Tjena Svanus. Tjena. Ta en Pepsi.
Ska jag göra?
Ja. Kyld. Ja. Vinterpepsi är ändå härligt att dricka lite ljummen faktiskt.
Hälsa Pepsi-svanen.
Ja, jag ska göra det.
Hälsa honom nu.
Hälsa från Gugge.
Hälsa honom att Pepsi-Gugge hälsar Pepsi-svanen.
Pepsi-Gugge hälsar till Pepsi-svanen.
Gick thai-massagen?
Han undrar hur thai-massagen gick.
Jo då, för fan.
Ja, härligt.
Det var en omgång.
Det är många som har uppmärksammat din rumpa på Instagram.
Ja, jag såg att du snodde den bilden från min tjejs Instagram och lade ut på vår Instagram. Det var härligt. Mm. Akai bror undrar vem vi håller som allsvenskans bästa spelare 2020 och vilket lag tror du vinner?
Allsvenskans bästa spelare 2020 nu när Marcus Rosenberg har slutat måste väl ändå vara Christiansen.
Ja, men är det inte lite så här att nu kommer AIK-are säga och får det alternativt Sebastian Larsson för att han fortfarande håller sin jävla hög nivå. Djurgårdare säger Marcus Danielsson, Hammarbyare säger Tankovic eller Bojanic. Malmö FF-supportrar säger Christiansen. Alltså det är ju lite så det funkar.
Vad säger Varberg? Vad säger Varberg egentligen? Jag var med i BB-podd som släpps idag också, alltså bara blåvitt, och de hade de ett litet quiz. Och så var ena frågan då, räkna upp tre spelare i Varberg. Och jag kom inte på en enda. Så bra kollar jag.
Tycker inte du ska skämmas över. Nej. Det tycker jag inte du ska skämmas över. Men jag säger nog fan också Anders Christiansen. Alltså jag tycker att allsvenskans bästa spelare 2019 var Marcus Danielsson. Men jag tycker att Anders Christiansen över tid och liksom på en individuell nivå är snäppet vassare än alla andra.
Ja, men han har edge. Alltså han... gillar ju spelare som gör skillnad, va, Gusten? Och han gör så jävla stor skillnad. Så det är väl det jag går på i slutändan. Det finns många jävligt bra fotbollsspelare. Men vem gör mest skillnad för sina lag? Jag tycker att Bojanic gör mer skillnad för Hammarby än vad Tankovic gör. om jag nu skulle välja en spelare därifrån. Och Fori kommer definitivt vara en sån spelare som vi pratar om. Om man får vara skadefri, MVP bäst i allsvenskan när vi summerar 2020, det tror jag nog.
Ja, jag säger Christiansen och jag tror att Malmö vinner SM-guld.
Mm. Men det ser ni också är ju som Ashley sagt Young
den 9 januari.
Är på väg till Inter. Alltså det är att det närmar sig verkligen. Mm.
Ja, det är otroligt. Men det
han gillar ju Toto, sommaren, Gusten. Han gillar Toto, lyssna.
Tuto Baluto.
Hello, Tuto Baluto. My name's Ashley Young. I hope you have a very good evening. Enjoy.
Bobby Bacala, han undrar vilka är era guilty pleasure songs, låtar eller artister som ni kanske skäms över att ni tycker om?
Problemet är att jag skäms inte över någonting.
Nej. Nej, det gör du fan.
Alltså det skulle vara min browser historik då. Som man skäms lite över.
Ja.
Men det orkar jag inte prata om.
Det var ett kreativt svar på Bobbys fråga. David Hermansson, han skriver så här: hur kan man älska fantasy Premier League men ogilla e-sport? Same, same, frågetecken. Nej, det är väl för fan inte same, same. Fantasy Premier League, det utgår ju från hur spelare IRL presterar och så får man poäng därefter. Mitt fotbollskunnande och min känsla för vad jag tror på kommer hända ger mig poäng, mer eller mindre. Alltså e-sport och FIFA och vad är det du spelar?
Alltså, det är bättre i PUBG. Så fall att jämföra FBL med betting i så fall. Alltså, att man gör någon slags analys av kommande omgång och sen så landar det i Fantasy Premier League att man väljer ut den eller den spelaren. För att man tror på det lag och man tror att alltså, motståndaren kommer passa. Eller, du vet. Man har en teori om hur det kommer bli. Precis som i betting då. Precis som. Men jag tror att alla fattar vad jag menar. Medan e-sport, då sitter man ju med en joystick eller på att säga, och kör.
Ja, men jag tror inte Lucasinho eller vad den här FIFA-spelaren som alltid taggas in när det pratas e-sport i Toto-tråden här heter. Alltså, hans e-sportskompetens påverkas ju noll av hur det går för Liverpool i verkligheten.
Alltså, jag tror att Lucasinho spelar Fantasy Premier League och jag tror att han skulle stämma in här med det vi säger, att det är två helt olika saker. Jag tror att det finns väldigt många e-sportare som inte kör Fantasy Premier League men som kör e-sport och vice versa. Så att, det är två olika saker.
Daniel Fonad, han undrar så här: en frågeställning som prövar Thomas filtreringslöfte över 2020. Hur mycket pengar drar ni in på podden, både sammanlagt och för respektive avsnitt / sponsor? Det sistnämnda är ju dels lite knepigt
ska
att svara
på.
Ska
jag skicka med jävla deklaration till honom? Vad fan är han vill egentligen? Vi lever på miljonen, det är väl inte svårare än så. Så.
Sjusiffrigt, Daniel.
Ja. Så här.
Anton Amneteg, han undrar vilken målvakt har haft den bästa frisyren i fotbollshistorien.
Va, förlåt, du sa något eller? Jag somnade lite här. Så frisyr Toto kommer aldrig lyfta. Jag säger det bara.
Förutom när du bokar in resan till Turkiet.
Då kommer frisyr Toto lyfta. Men det blir hår Toto. Helvete, alltså, vilken glädjens dag det ska vara. Kommer hem med ett svall. Jag ska, du vet, Kontan har ju samma frilla liksom hela tiden. Jag tänker att det inte växer så mycket. Jag ska ha page. Det är vad jag ska ha.
Du ska ha pannband.
Folk kan skicka in sin förslag på vad jag ska ha. Och då uppmuntras ju att man gör bildmontage här. Så att man lägger in liksom frilla på mig. Alltså som lite tips
det
till mig.
Det kan bli väldigt roligt.
Som jag kan ta med mig till Kriget och visa upp en bild. Så här vill jag se ut. Ta gärna en bild då på mig när jag var lite smalare än vad jag är just nu. Ta en bild för något år sedan eller något sånt där efter vasskampen. För att det är så jag kommer se ut när jag kommer till Turkiet. Som en jävla jakthund kommer jag komma ner och säga ge mig en page. Eller vad det nu blir då. Det får ju folket bestämma.
Det är så jävla roligt att du verkligen ser på dig själv som en jakthund innerst inne. När verkligheten är att du tunnhårig och fet krigar för att nå under 16 sekunder på 100 meter.
Ja.
Okej, vi avslutar med Oliver Torssons helt häpnadsväckande fråga här. Det här är alltså information som, om den stämmer, ändå får mig att ändå skaka på huvudet av fascination för dig. Hur många bira hade Wilbacher druckit innan han ringde Micke Lustig på FaceTime ståendes på ett bord inför playoffmatchen mot Italien i Milano?
Ganska många. Det var ju jag och Tobbe Holmes. På tal om så här stökiga bortamatcher, kan du inte berätta om så här stökiga bortamatcher i Italien? Riktigt så filterlös är jag inte riktigt än. Så jag känner mig bekväm att sitta här och prata om det. Men det var många. Jag har inget antal. Ja, jag tror okay. Ingen. Jag tror att det blir en gåta som vi aldrig kommer reda ut. Exakt hur många öl jag hade innanför västen. Jag tror han mest ville få sagt att jag stod på ett bord och ringde Micke Lustig inför den matchen på FaceTime.
Ja, det är ändå ett beslut.
Det är ett av mina bästa beslut. Jag tror att Micke blev glad.
Hörru du, jag måste bara, alltså så här, flummig snubbe, Flum heter han på Twitter. Han har skrivit så här: när kommer Gusten ut som djurgårdare? Alltså, är det inte dags att de här frågorna avtar under 2020?
Men är det inte dags att sluta vara nyfiken kring någon, alltså typ så här, Robert Laul har ju fått jättemycket, du har fått, du har ju sagt att du inte håller på någon, vad spelar för jävla roll?
Ja. Hörrni ni, jag tycker att ni med er in i den här helgen ska ha våran tuttotrippel. Vi har satt ihop tre stycken händelser som vi tror kommer ske borta hos våra vänner på Betsson.com. Den här finns under godbitar och boostade odds. Och vi har varsin målskyttstank den här helgen.
Ja, jag tror på... Fan, knappt som man vågar säga sådana här grejer, Gusten. Men jag tror att Zlatan gör mål mot Kaljer. Jag tror det för att det läcker. Och Robin Olsen är inte inne i sin bästa period. Och det kommer vara ett bättre Milan än öppnare matchen. Kommer passa dem, spelbilden kommer passa dem bättre. Det är jag helt övertygad om. Så att, och då får Zlatan chansen. Och han kommer med största sannolikhet starta. Det såg jag alla senast också. Så att Zlatan gör mål. Och det gör även Vardy, vad jag förstår.
Precis, Jamie Vardy har ju missat de senaste Premier League-matcherna på grund av lite småskador och barnafödande. Men skytteliga-ledaren får nu Southampton på besök, och jag tror att Vardy vet att det gäller att inte slå av på takten om han ska vinna den där skytteligan som han aldrig fick vinna 15-16. Så att Vardy tillbaka i startelvan i ett starkt Leicester som jagar nya tre poäng. Han gör mål. Avslutningsvis i den här trippen så tror vi att Liverpool bara vinner borta mot ett skadedrabbat och formuselt Tottenham.
Exakt, ni hittar den på godbitar boostade odds.
Ryggen med 148 kronor, hashtagga in den i Toto-trippen på Twitter så jobbar vi in lite deg tillsammans. Men kom ihåg, man måste vara 18 år för att få spela, och har man problem med spel så finns stödlinjen.se alltid redo att hjälpa till.
Gusten, nu tar vi oss an det milda vädret. Det är milt bort hos dig.
Jag ska gå ut till ett full moon party.
Är det sant? Fan, vilken nostalgi som smällde mig på truten nu.
Ja.
Ja, då
det
kanske
var en annan tid.
Kanske
en
blir
annan värld.
Psykos i natt och så ser vi inte Gugge mer.
Vi får väl se. Ja. Men skulle det vara så känns det ändå kul att ha avslutat med ett avsnitt där vi interagerar med alla våra underbara lyssnare.
Ja, det ska vi definitivt göra om. Hörrni, ta hand om er så jävla mycket, så är vi tillbaka med ett rappt måndagstotto om några dagar.
Ja.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
ชอบกันก็หลายวันอยู่